Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om mordet i Kalmar. Hej Acke, hur är läget?
Jo, det är bra. Det var länge sedan vi sågs nu.
Ja, det var det. Vi stötte på varandra en sväng på stan.
Ja, det gjorde vi.
Men att ses i poddsammanhang har varit, det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Och vi har fått göra vår första skatterenovisning. Det var intressant.
Precis.
Innan.
Vi har också fått lite skäll för att vi inte sände poddavsnitt utav lyssnare. Så det behöver vi bara med ursäkt för. Men vi hoppas kunna komma igång här. Det är ju livet som alltid kommer emellan på något sätt.
Ja, precis. Vad har hänt sen sist då?
Ja, det har ju hänt väldigt mycket i liksom brottssverige, får man väl säga. 2022 var väl det blodigaste året i Sveriges historia när det kommer till skjutningar. Över 60 dödsskjutningar.
Ja, det får vi ju hoppas att det blir färre i år.
Vi har fått vår första livstidsdom mot en 18-åring.
Ja, det var ju han killen på Malmö Latin.
Precis, som vi har sänt ett avsnitt om. Mm. Men det blev ju också liksom efter de här förändringarna i lagen att slopa ungdomsrabatten, eller vad man ska säga. Så fick han ta den först ut. Så han fick livstidsfängelse för det dubbelmordet där på Malmö Latin.
Mm, och det gick ju nästan hela vägen upp till högsta domstolen.
Ja, inte så förvånande kanske när nu ska bli det.
Nej, det är ju klart. Annars så har det väl bara varit livet som har kommit emellan. Jag har börjat på ett nytt arbete.
Ja, det har du gjort. Jag har börjat jobba ännu mer på mitt nuvarande arbete. Men det har också hänt en annan grej i juridik-Sverige som du har tänt till lite extra på.
Ja, alltså nu när vi ändå är inne och pratar om högsta domstolen så har ju högsta domstolen idag, och vad är det idag, den 15 februari 2023 är vi väl på. Startat heter det inte, men de har skickat ut ett prejudikat angående lite hur de tycker att tingsrätterna numera ska döma i olika rättsfall.
Eller värdera bevis är det väl mer, alltså lite riktlinjer för det.
Mm. Och det handlar i grunden om ett mord som skedde i Märsta, och det ligger utanför Stockholm, där en kille blev skjuten på en busshållplats. Och han som då var misstänkt, och sen friades i hovrätten, har nu blivit dömd av högsta domstolen.
Till livstidsfängelse.
Till livstidsfängelse. Ja, man vet dock inte var han är någonstans.
Nej, han stack ju efter den friande domen där. Han blev dömd till livstidsfängelse i tingsrätten, friad hovrätten, PP-väg. Och nu dömer högsta domstolen honom till livstidsfängelse i hans frånvaro.
Och det som hela den här förändringen egentligen handlar om är att, ja, om vi ska ta utifrån detta, så är det ju att han som sköt, han hade en luva på sig, ingen kunde säga hans ansikte, det var jättesvårt att liksom knyta vem det var. Men några månader senare så grips den här killen, och en del tecken finns då på att han har haft med det här mordet att göra. Man har till exempel sett att han har hyrt en sparkcykel i området där det mordet begicks. Man har hittat DNA på patronhylsor både på mordplatsen och i hans, alltså likadana patronhylsor i hans hem. Hemma hos honom har man också hittat en jacka med blod och från det här offret och det som man kallar tändsatspartiklar. Alla de här grejerna är sådana grejer man kallar indicier. Mm. Alltså det är sånt som kan hända. Man kan till exempel, om man tar blodet från jackan, det kan ha uppkommit på andra sätt.
Mm. Samma sak med DNA på patronerna har jag förstått det som också, för att han har liksom medgett att han har befunnit sig i kriminella kretsar där det har funnits en viss typ av vapenhantering, Och de här vapnen och patronerna och sådär, det går ju runt.
Ja, precis. Så har ni försökt göra sådana grejer, och förut så har det ju då varit att okej, om man inte verkligen kan knyta den här personen till själva handlingen, alltså det här skjutandet då, så har det ju bara varit indicier. Det är så, som vi varit inne på. Det kan ha varit han.
Mm.
Men det som Högsta domstolen i alla fall nu gör, det är att med det här prejudikatet så är det att nu kan olika indicier sammansatt leda till ett fällande, och det har ju inte skett i alla tingsrätter tidigare.
Nej.
Så då kan man i princip säga så här, att om person X har befunnit sig på en plats, hylsorna har man hittat senare, det finns ett blod på en jacka, alltså fast man kan inte 100% styrka det, så kan man nu slå ihop det och så i princip göra bortom rimligt tvivel.
Mm, med hjälp av en indiciekedja.
Ja, precis. Och då kan man nu istället döma. Och det prejudikatet handlar om att man måste titta på helheten, inte varje indicie för sig. Och det kommer väl kanske försvarsadvokater ha lite svårt för.
Det är inte det vi ska prata om i dagens avsnitt.
Nej.
I och för sig. Jag sa Kalmarmordet eller något sånt här nu i inledningen, men det ska ju sägas att det har faktiskt varit lite av ett gängkrig i Kalmar under 2022.
Mm.
Och det här mordet är en del i det.
Ja, och det visste faktiskt att jag faktiskt läste om det här. Vilket jag bara, Kalmar, den lilla staden, kan det hända så mycket i den? Men du har ju en gång i tiden bott där, dog.
Det har jag ju faktiskt. Jag bodde där i 3 år när jag studerade där. Mellan 2007 och 2010. Så därför så brann jag ju lite extra för det här fallet och tyckte att vi skulle ta upp det. Men ja, jag har ju hängt med mer i den rapporteringen kring den här Kalmar-konflikten. Och det har varit ganska stökigt. Alltså. Det har ju varit på grund av narkotika, såklart. Olika marknadsandelar som man har slagits om och sådär. Och sen så har det dykt upp 2 stycken rivaliserande gäng som har gett sig på varandra i olika former. Med allt från misshandel till mord, egentligen. Skjutningar mot lägenheter och så vidare. Och det här mordet då som vi ska prata om, det är ett mord som inträffade först i mars 2022, den 6 mars. Men förundersökningen är väldigt spännande för att den börjar med att beskriva den här Kalmar-konflikten då, som egentligen hade sin startpunkt den 22 september 2021. Då skedde det nämligen ett mordförsök i Oxhagen, ett ställe där en nära vän till mig bodde under tiden som jag bodde där också. Och det finns ett gäng olika händelser sedan den 22 september 2021 som kopplas till den här konflikten. Polisen har beslagtagit ganska stora partier narkotika. De tog 4,5 kilo amfetamin den 3 oktober. I dagarna efter, där eller månaderna efter, så hittades ytterligare till exempel 3 kilo amfetamin, 4 kilo cannabis och så vidare. Och fram till egentligen 11 februari 2022 så var det väl en ganska lågintensiv konflikt, men då skedde det första mordet. Och det följdes av ytterligare 2 mord och 4 mordförsök innan augusti 2022.
Ja, så det är ju rätt snabba puckar på några månader.
Precis. Polisen inser väl redan vid de här beslagen att det här finns förutsättningarna eller grogrunden för en ganska stark intressekonflikt. Alltså börjar man ta så bara stora partier som amfetamin på 4-5 kilo.
Ja, då är det stora mängder man har att göra med.
Ja, det är ganska mycket pengar liggande sådär.
Ja.
Så då inser de ju då att de måste börja bena ut vem som gör vad i de här olika konstellationerna då. Och då kopplar man den här konflikten till ett gäng som polisen kallar för Norrliden-gänget. Och det är det gänget som den misstänkte personen som vi ska prata om, vi kallar honom Thomas, det är det gänget han tillhör. Och han har dessutom en ledande roll där. Och sen så finns det någonting som polisen bara enkelt kallar för motståndargänget. I det gänget tillhör det här mordoffret då, som vi har valt att kalla för Lång. Thomas är i högsta grad involverad i den här konflikten.
Ja, alltså om vi ska ta lite om vilka de här 2 personerna är. Så den misstänkta Thomas är en 27-årig kille. Och han döms första gången 2011 för ringa narkotikabrott. Och sen har han förekommit flitigt i belastningsregistret. Och det handlar mycket om narkotikabrott, men också saker som brukar gå lite relativt hand i hand med narkotikabrott, som våld mot tjänsteman, grovt vapenbrott, grov misshandel och mycket mer. Och som alltid när man gör såna här, eller nästan alltid när man gör såna här utredningar, så kollar man ju på deras finanser också, hur mycket pengar de har helt enkelt. Och då visar det sig att den här Thomas, han är folkbokförd i Kalmar, men han har ingen fast adress. Sedan 2018 har han nolltaxerat, alltså han har beskrivit för Skatteverket att han tjänar 0 kronor. Han finns hos kronofogden och verkar spela en del, men inga jättesummor.
Och Lång då, som vi har valt att kalla honom här, han är liksom inte på samma nivå i den här gängkonflikten. Han beskrivs inte som att han har en ledande roll, utan det handlar mer om att han hanterar också narkotika. Det är så mycket kan man ju slå fast. För de här killarna generellt underlättar ju polisens arbete väldigt mycket genom att dokumentera allt de gör i stort sett med sina telefoner. Ja. Alltså de tar bilder på stora partier narkotika, vapen, allt möjligt.
Pengar, alltså, ja, pengar. Det är ju som nästan varenda brottsmål vi har kollat igenom under den här podden när det handlar om gängkriminalitet, är ju att de alltid har rätt mycket bevismaterial i sina mobiltelefoner.
Mm.
Vilket jag kan tycka är ganska dumt.
Det ska sägas att den här Lång då, han har nog haft lite av en måltavla på ryggen. Den 16 februari förra året, då, bara ett par veckor innan han skjuts till döds, så har man skjutit mot hans lägenhet. Det har varit flera andra lägenhetsskjutningar som Thomas är misstänkt för. Bland annat den 17 och 18 september har han varit ute och skjutit mot bostäder där det har, som har koppling till det här rivaliserande gänget. Och förundersökningen i sig är väldigt omfattande, för att Thomas är misstänkt för väldigt många brott. Samma med det här mordet då såklart, men ett par mordförsök, grovt vapenbrott, narkotikabrott och så vidare.
Ja, och alla de här olika brotten som man är misstänkt för har ju också i den här förundersökningen. De är ju med. Så att i hela det här stora paketet vi fick när vi begärde ut den, så finns ju alla de andra också med. Men vi valde att fokusera på just själva mordet.
Mm.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När man pratar om de här gängen och sådär, så skriver polisen själva i förundersökningen att Thomas är, enligt områdespoliserna, är i högsta grad en del av kärnan i Norrliden-gänget. De andra har stor respekt för Thomas i grupperingen. De är tysta när Thomas pratar. Enligt områdespolisen är känslan att Thomas är den som agerar och utför det som övriga gänget inte vill eller klarar av. Thomas är impulsiv och har högt våldskapital. Vid flera ingripanden mot Thomas har det hänt att det eskalerat och polisen har tvingats ta till fysiska hjälpmedel för att säkra honom. Så det här är ju en man som är välkänd av polisen, som man regelbundet stöter på och ja, visiterar och liksom punktmarkerar på det sättet.
Mm.
Och det som polisen tror kan vara själva den startande gnistan här i att Thomas då misstänks ha agerat och skjutit Long är att det sker ett mord den 11 februari som vi var inne på. Och det är Thomas bästa vän som blir mördad. Det är på Östra Kvarngatan i Kalmar, ganska centralt. Och när polisen kommer ut där och hittar den här mannen då som blivit ihjälskjuten så är det faktiskt ett vittne som berättar att man har sett Thomas i närheten utav platsen. Och man hittar honom ganska snabbt på en krog i närheten. Tar in honom, såklart. Där skriver man i förundersökningen att hela vägen till stationen så gråter Thomas. Han pratar sluddrigt, dreglar och har svårt att hålla ögonen öppna. Och polisen uppfattar honom som lite chockad och narkotikapåverkad.
Och när han då kommer till stationen så skriver polisen också att Thomas blir väldigt förbannad och hämndlysten. Att han säger att han ska banna mig ta reda på vem som har mördat hans vän. Och han säger också att han vet vem som har mördat hans vän. Men att han inte tänker berätta det förrän han har mördat den här personen själv i tur. Alltså i hämnd liksom.
Mm. Och det här är en knapp månad innan skjutningen mot Long då.
Men det ska väl också sägas att Long var ju inte misstänkt för mordet på Thomas Wendt överhuvudtaget.
Nej, det ska man säga. Och det skriver också polisen i den här förundersökningen att man misstänker att Thomas liksom har nöjt sig med en associate.
Mm.
Alltså någon som är kopplad till det här gänget till slut. Det som är lite intressant i de här konstellationerna när man pratar om det här Norrliden-gänget framförallt, för det är mycket fokus på det i förundersökningen, är att det finns liksom inte några någon etnisk tillhörighet eller någonting sånt i de här gängen. Vi har ju sett ofta tidigare, men man har kanske någon bild av gängkonstellationer, att det är liksom juggemaffian eller det är folk från vissa länder som tillsammans har gått ihop och löst det. Men det börjar ju luckras upp mer och mer, tycker jag. Det handlar snarare om liksom områden som man har växt upp i eller liksom kompisrelationer på det här sättet.
Yeah. Absolut. Och det ser man ganska tydligt i det här gänget, för att i de andra förundersökningarna som vi fick med, alltså inte just den som handlar om mordet, så är de ju andra människorna i det här Norrliden-gänget figurerar i dem också, och de är ju från alla världens olika hörn, men bara att de har samlats i Norrliden, det området.
Det som också kan sägas om, det kan man också säga om mordoffret där, Long, han kom från Thailand från början, både thailändsk mamma och pappa, men pappan har tyvärr avlidit i Thailand. Mamman har träffat en svensk kille, gift sig, flyttat hit tillsammans med Long. Och vi har också varit inne i den här podden på det här med frånvarande fadersfigur och sådana här saker. Vi ser ju det i många av de här misstänkta gärningsmännen, eller många av de personer som figurerar i förundersökningarna, att det oftast saknas en pappa med i bilden. Men Long har ju haft en väldigt engagerad styvfar.
Ja. Mm.
Och det verkar som att både hans mamma och pappa är väldigt, de bryr sig om honom väldigt mycket och har en nära relation, men de vet ju inte vad han pysslar med.
Nej.
De har ju liksom misstänkt att han, eller de har förstått att han i alla fall hanterar narkotika, men inte mycket mer än så.
Nej, det är ju samma när de förhör Longs flickvän. Hon säger ju att jag visste att han höll på med lite sånt skit typ, men inte i den omfattningen.
Att han drog iväg ibland.
Mm.
När någon satt hemma och kollade på filmen något, så kunde han få ett sms eller ett samtal som gjorde att han måste sticka iväg och lösa de här grejerna. Men vi ser också framförallt i Thomas fall att han är ju verkligen en spindel i nätet när det kommer till narkotika i Kalmar. Han åker och gör affärer med i alla fall gällande marijuana i kilovis. Där pratar man om en kasse marijuana, vilket väl är ett kilo om jag minns slangen rätt. Och det sker liksom över hela östra Småland liksom, eller hela den kuststräckan där, han är uppe i Oskarshamn och Mörbylånga och Blomstermåla och allt möjligt och, mm. och röjer runt och fixar sina narkotikaaffärer och verkar också röra sig inom alla typer av narkotika. Alltså det är inte bara amfetamin utan det är marijuana, det är olika typer av tabletter, det är tramadol, ja, mm. allt möjligt.
Det, och det är, har man ju sett mer och mer, just tramadol missbruket eller just handeln med tramadol är ju enormt.
Mm.
Så helt sjukt så mycket det är, så mycket tramadol som säljs i Sverige just nu.
Visst är det så. En intressant grej också som Thomas är misstänkt för i samband med mordet är att han också är misstänkt för framkallande av fara för annan. Och vi kommer lite till det sen. Men det är nämligen ett vittne som råkar hamna lite i vägen. Men om vi går in på mordet då. Den 6 mars på kvällen.
Klockan cirka 29.
Mm.
Så skjuts då långt till döds på en gång- och cykelbana som ligger längs med Ängelleden.
Mm.
Och det ligger strax söder om avfarten Bjälkegatan i Kalmar.
I närheten av en pizzeria. En hel del folk på den pizzerian vid tillfället. Det är många personer som larmar direkt. Och nu har det ju varit, vid tiden för mordet så har det varit en hel del skjutningar. Och så folk är väl lite på tå och liksom noterar det här på ett annat sätt. Tänker inte direkt smällare.
Nej, nu har jag inte varit på stället. Men om man tittar utifrån de bilderna som finns i förundersökningen så är det ju inte en särskilt avlägsen plats egentligen.
Nej, det är ett bostadsområde.
Ja, med väldigt mycket hus och väldigt många av de här vittnena som de förhör visar ju bilder som de har tagit ut mot den här platsen.
Mm, visst. Det är flera vittnen som ser hur en person lämnar platsen snabbt på cykel. Och innan skjutningen också så har man hittat vittnen som har sett samma person cykla i krokarna.
Mm. Och den cykeln är ganska spännande för att i alla de här förundersökningsprotokollen som finns kring de andra brotten så är ju den här cykeln figurerande.
Ja, visst är den där. Och det läggs ganska mycket krut på den cykeln just alltså för att det är inte liksom din vanliga damcykel eller något sånt, utan det är en ganska speciell cykel som man har köpt på Biltema där det är ganska små hjul jämfört med liksom en vanlig vuxencykel på något sätt. Det är en elcykel som går ganska snabbt och ja, man sitter lite speciellt på den med ganska högt styr och så.
Ja, precis. Det är som en kompakt elcykel och de flesta som köper en elcykel för kanske att vad heter det, pendla med.
Mm.
Och de här kompakta elcyklarna, man brukar väl inte riktigt pendla med dem. Alltså det är ingen sån som man kan fälla ihop, utan det är bara att den är liten.
Man kan väl säga generellt att det är en ganska bra cykel att välja om man vill bli lätt igenkänd.
Ja, jo, så kan vi säga.
för den är speciell. Och där har ju polisen som en del i sin bevisning övervakningsbilder från Biltema där Thomas köper den här cykeln tillsammans med några vänner. Det är som sagt, det är många som ringer in, det är många som ser det här, det är många människor som springer fram till Lång när han ligger på gångvägen där. Han har blivit skjuten i ryggen. Det står i förundersökningen att han dödförklaras på sjukhus då såklart, men när man hör till exempel vad ett vittne berättar som är en av de första på plats så är det ganska tydligt att Lång förmodligen kanske inte klarade sig så långt ens. Utan hon, det här vittnet, säger så här: mannen på cykelvägen låg med ansiktet ned i backen. Cykeln och telefonen låg intill. Telefon och matkasse låg en bit bort. Jag såg vitt dregel vid hans mun och han hade blod i ansiktet och hostade till två gånger. Han hade jackan tajt upptryckt över hals och vid hakan. Jag förstod att han var medvetslös. Jag tror det var två gubbar på plats, den ena med SOS i telefonen. En av gubbarna knäppte upp jackan, men jag minns inte vem. Det är då vi såg att han hade blivit skjuten. Då bara skrek jag rätt ut: han är skjuten, han är skottskadad. SOS säger att vi ska vända och se om det är hål på ryggsidan. Han hade hål mitt i bröstet. Det är folk där. Någon skriker: vi måste göra HLR. Jag fokuserade på att ta pulsen. En av de andra gjorde HLR. Jag kollade pulsen på halsen. Mannen på marken rullade upp ögonen så att ögonvitorna syntes. Jag tog pulsen, sen slöt han ögonen. Jag ställde mig upp och förstod att han är död.
Och det är ju precis det som rättsmedicinen skriver också. Att det är ju de här skadorna. Att han har blivit skjuten genom ryggen och det har gått igenom bröstkorgen. Och så har det gått igenom olika kotor också. Och hjärtsäcken.
Högra lungan.
Han har blivit skjuten med mer än ett skott. Ja. Och det har gått igenom både lungorna och hjärtat. Så att det har nog inte varit en jättestor chans att han skulle ha överlevt.
En väldigt, väldigt speciell sak i den här förundersökningen är ju att det är en person som kommer och kör i samband med den här skjutningen. Det är en kvinna som kör och hon har två personer med sig i bilen också.
Och det är just det de trycker på, att Thomas skulle ha orsakat fara för annan. För det som händer är att den här bilen blir beskjuten. Ja.
Precis.
Man hittar en skottskada i kofångaren till bilen.
Precis, för kvinnan märker inte det. Hon märker bara att hennes bil inte funkar dagen efter.
Ja. Att det var något knas med bilen. Och då när hon lämnar in den på bilfirman så säger de ju, oj, vad har hänt här?
Har du varit med i en skjutning, får hon frågan.
Ja.
Och säger hon, ja, det har jag fått. Och då har en kula alltså gått in i kofångaren. Och det är inte så jävla långt från där man sitter och kör.
Nej.
Utan säger 50-70 cm upp.
Så har den kanske till och med gått in i vindrutan.
Liksom. Precis. Då har du den rakt på en förare. Det måste ju vara otroligt chockerande för det första. För det här vittnet som är med. Men för det andra så visar det ju också det här som... Alltså polisen har ju gång på gång när det har varit de här skjutningarna sagt att det största problemet med de här skjutningarna är ju att det är människor som inte kan skjuta, tänkte jag säga. Eller är extremt vårdslösa när de avfyrar det här vapnet. Det är ju, vi har ju tyvärr ganska många exempel på människor som har skadats och till och med dött i skjutningar som inte haft någonting med att göra. För att de har varit i närheten bara och man skjuter vilt med de här. Jag vet inte om det gäller just i Thomas fall, men i många fall så är det ju också så att de här mördarna som är ute och skjuter är ju inte helt nyktra
vid
mordtillfället heller. De är ju på narkotikapåverkade till exempel.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.